Den här podcasten heter Skolsverige och den lyssnar du på antingen via iTunes, Acast eller på våran hemsida skolsverige.com. Och idag kommer vi bland annat att prata om den där stressen som man ofta som lärare känner så här års.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.
Karin, vi är tillbaka i avsnitt 97.
Vilken grej!
Började en grej. Det känns som att vi börjar nå en respektabel ålder som podcast. Fyller man 100 år så får man brev från kungen. Det händer det om man fyller 100 avsnitt.
Då kanske man får brev från Alex Schulman eller Filip och Fredrik eller några.
Jag tänkte just det, podcastkungen.
Ja.
Det måste vara någon av dem förväntar jag mig ett brev från inom ett tag.
Ja, eller hur? Men annars så tänker vi, eftersom vi ska fira det här att vi fyller 100 avsnitt. Vi firar ju liksom, andra har ju livepoddar på Rival har jag läst i Stockholm. Om man läser de här Stockholmskändispoddarna så sänder de livepoddar på någon ställe i Stockholm som heter Rival. Men eftersom vi är göteborgare och eftersom vi är lärare så gör vi ju inte så, utan vi gör vad då, Jakob?
Vi bjuder in till ett EdCamp på Schillerska gymnasiet i Göteborg den 1 juni. Vi lägger en länk i det avsnittet och på våra hemsidor och så kan du gå in och anmäla dig och läsa mer om det där. Så säger vi inte mycket mer så, utan så. Du, den kvällen blir lite speciell, men det avsnittet är inget speciellt alls, utan det är en i mängden av pärlor i ett pärlband som funkar likadant varje gång.
Ja.
Vi har lite spaningar, sen har vi ett tema och så på slutet har vi en elev som får sätta pricken över dit. Om vi ska kolla lite på spaningar och så då. Har du någon rolig spaning på gång den här veckan?
Nej. Nej. Ja, det är inte så roligt. Det var bäst så. Jag sitter ju med nationella prov. Vi har ju nationella prov nu. Vi har ju i och för sig, det är två saker som vi har gjort med våra nationella prov. Och, först och främst så skulle jag vilja ge en liten, vad är det du brukar säga? Golfapplåd. Är det så? Till vår lilla IT-avdelning som vi har på vår förvaltning, som utvecklar våra verktyg, för de har utvecklat en app till Chromebooksen, våra datorer, som gör att alla elever på våran skola nu helt lagligt skrev på sina Chromebooks när det gäller både uppsatserna i både svenska och engelska.
Nice, du får gärna dela med dig om idéer någon gång. Vi får spela in en liten intervju med din IT-avdelning.
Ja, nej, men den är skitcool och vi har utvecklat den. Och den är verkligen, och det är framförallt, jag älskar när man liksom tar fram en ny grej och så provar man det i skarp läge första gången. Och liksom det är nästan, alltså felen, alltså det första dagen så hade vi ett problem. Och det var att eftersom det lämnades in 90 prov i minuten, Så tog det lite tid innan det uppdaterades hos läraren. Men allting gick ju bra, ingenting försvann, inget krascha. Alltså det var helt fantastiskt, det var inga problem.
Det är ändå imponerande att det funkar så smärtfritt liksom.
Absolut, så det var liksom så här, det är ju en rolig grej. Och sen så tänker jag så här att det är ju den här gången på året när man faktiskt verkligen på allvar sambedömer med sina kollegor. När det är organiserat från skolledningen, annars får vi göra det själva.
Och det tycker jag, nationella proven.
Ja. Och det tycker jag ändå på något sätt är det är det enda som är roligt med de nationella proven. Annars är det mest jobb och slit och stress och hysteri och det är många och sådär. Men just den här sambedömningsmomentet är någonting som vi verkligen uppskattar och som ändå känns rättssäkert och det blir bra.
Ja.
Men det är trevligt, tycker jag. Rättar du nationella prov?
Nej, jag har inga sådana.
Nej.
Jag har inga betyg och inga nationella prov, ingenting. Jag lever i ett vakuum av, så. Men det finns ju andra saker att göra också. Så det är inte det att jag sitter hemma och pillar nalla. Men jag hittade en grej precis innan vi började spela in, som jag tyckte var ganska intressant. På Twitter så är det Henrik Oskarsson, den här statsvetaren som är vid Göteborgs universitet, som delar ut någon bild som SOM-institutet, Samhäll, opinion och medier, släppte gjorde 2016. Där de kollade på sig förtroendet för samhällsinstitutioner 2016. Och då har de en lista liksom, på lite olika institutioner som ja, folk har förtroende för. Och så kan man se liksom, så här, från mycket stort till mycket lite hur mycket har man, så har de en förtroendebalans. Alltså, så här, lutar det positivt eller negativt, hur många procentenheter och så. Och det som är intressant är det att liksom, om du skulle gissa så här, topp tre samhällsinstitutioner när det kommer till liksom, förtroende eller så. Vilka skulle du säga att det är då? Eller jag tror att en av dem är en utbildningsorganisation.
Är det högskolan då kanske?
Ja, högskolan kommer in på nummer två. Med plus 48% i förtroendebalans.
Ja, men det trodde jag faktiskt. Alltså det skulle jag tro. Sen kanske, men vilken ligger på högsta? Vad kan det vara? Kan det vara så här förvaltningsrättsgrejs? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Skatteverket.
Nej, där tog den just när slut. Nummer tre då, radio och tv. Har 39% plus. Universitet och högskolor 48 plus. Och så ligger på 49 plus, precis lite bättre än universiteten, är sjukvården.
Ja.
Så. På plats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sjunde plats återfinns grundskolan. Som har en förtroendebalans på 21%. Eller så plus 21.
Men det är positivt.
Ja, det är ändå positivt, men liksom det är så här, alltså de har listat de 10 som har
gymnasieskolan då.
Om vi tar, de har listat de 10 med störst förtroende. Och det är fortfarande så att den som kommer till på 10:e plats har minus 1 i förtroendebalans. Så det är fortfarande så här. Så, och det är dagspressen. Det är den 10:e mest respekterade samhällsinstitutionen. Gymnasieskolan finns inte ens med på den här listan. Vilket är fascinerande.
Vi har ingen, då är vi inte i topp. Då har vi minus 47 då.
Ja, men typ något sånt. Vilket är konstigt, för att också förskolan finns inte heller med. Jag undrar om det har funnits med som alternativ. Jag vet inte, jag kan inte hela undersökningen. Det är bara en bild. Men det jag vill landa i, det som är med spaning, är så här. Vad är grejen med att grundskolan har 21 plus 21 i förtroendebalans när sjukvården har plus 49, som är det dubbla? Eller för den delen, om man ska jämföra med universitet och högskolor, vad är det som gör att folk litar mer på dem liksom? Får jag börja fundera på. För någonstans, alltså grundskolan har ju rötter både inom liksom det mänskliga, det omhändertagande som finns i vården, men också i det akademiska som finns i universitet och högskolor. Så jag undrar lite, vad är det som fattas i skolan, liksom? Grundskolan, gymnasiet? Så.
Men tror du inte att det har att göra med det här som vi alltid pratar om när det gäller skolan, att skolan så är ju alla lite experter på, eftersom man själv har gått där, så man tror att man kan, vilket gör att det är väldigt lätt att peka ut fel. Om någon tar bort din cancertumör, så är det ju ingenting som du tror att du kunde göra själv. Nej. Alltså har du förtroende för doktorn. När det kommer till universitet och högskola, så kommer det såna här jeppar som har gjort saker som man inte riktigt förstår, och då tycker man gud så coolt. Medan att lära sig att läsa, det har man själv gjort. Alltså så tror man att man kan lära ut att läsa, fast det är oändligt mycket svårare än att faktiskt lära sig att läsa. Och då har man på något sätt liksom alltså, jag inbillar mig att det skulle, alltså för även om vi måste fortfarande fundera på det, för det finns ju länder där man har en djup respekt, och vi har haft en mycket högre respekt för skolan naturligtvis, men jag tror ju att dels har det med det att göra, och sen tror jag att det har att göra med det här att alla har blivit liksom kunder i våran skola. Men det pratar
men så är det inom vården också. Alltså kundperspektiv finns inom vården, men alltså det är ändå okej. Alltså det ska man ju verkligen kunna djupdyka i. När jag kollar lite grann nu, så inser jag att liksom andelen som är mycket lite förtroende för skolan är 5 procentenheter. Inom vården så är samma siffra 3. Så det är inte som att folk är mycket, mycket, alltså den här gruppen mycket lite förtroende är typ jämförbar. Egentligen samma sak med gruppen som har ganska lite förtroende också. Då är det 12% inom sjukvården och 16% inom grundskolan. Det är en skillnad, men inte så här lavinartat. Utan någonstans tänker jag att det är de här andra, liksom så här, utgår från varken eller ganska nöjd eller mycket nöjd. Det är där någonstans som det verkar vara den stora så här. Oh. Så det där är ändå något intressant att forska vidare på. Jag vill inte sätta och kolla mer på det, men frågan är så här, liksom, vad är det jag tänker att det måste finnas en outnyttjad potential av förtroende någonstans i svensk skola.
Jag har ju funderat lite på förra veckan, förstår du. Mm. Så var det så här att jag hade, alltså jag, det är ju alltid så här i maj att man har vissa veckor, alltså de här två veckorna i maj, de två sista veckorna i maj är alltid på våran skola i alla fall, och jag tror på gymnasieskolor när de tar studenten lite tidigare, antingen första veckan, sista veckan i maj och första veckan i juni, eller de två sista veckorna i maj är ju hysteriska och hysteriskt stressiga.
Ja,
och förra veckan var det inte bara det var liksom inte, det var ju, hjälpte ju liksom inte att det var hysteriskt på jobbet, för att det var ju dessutom så att det var 2 miljoner fotbollsmatcher och 37 miljoner släktingar och 100 saker som hände privat som gjorde att jag tänkte att jag lägger mig bara ner här nu, för nu strejkar hela min kropp. Och säger någon någonting att jag behöver lösa någonting, så så ring någon annan. Så, och då tänker jag att stress i vårat jobb, det är någonting annat. Och hur, och varför är det så? Varför måste det se ut så här de två sista veckorna i maj? Det förstår inte jag.
Nej, precis. Och man kan också fundera på, så måste du göra det? Och man kan också fundera på liksom, vad är det med det? Jag hade en diskussion med en bekant som har jobbat som lärare, men som har bytt bransch till en jätteintensiv bransch också, men som har liksom så att de har intensiva branscher i, det är intensivt i 2-3 månader och sen så har man liksom downtime när man chillar liksom så. Och sen så kan det vara intensivt i 2-3 månader och sen så liksom har man, där det går upp och ner. Och liksom problemet någonstans med skolan var hennes analys, för att så här, det finns ju inga perioder när det är lugnt.
Nej.
Vad hennes analys, vad hennes upplevelse så, jag är inte säker på att jag delar den, men det är ändå så att så jag tror att många kan känna en del, och man kan sätta fingret på det. Så det här är, alltså problemet är inte att det ibland händer saker, utan problemet är att det aldrig inte händer saker.
Nej, men precis, alltså de här två veckorna i maj, det är ju redan, det är ju inte så, det är ju fortfarande så att jag någon dag i veckan, när det är normalt tempo, inte alltså äter en macka på vägen mellan två lektioner, eller att jag, för att jag inte hinner äta lunch. Det händer ju åtminstone en gång varje vecka ändå. Det är ju inte så att jag inte har intensiva samtal med elever. Det är ju inte så att jag inte allt det här som alltid pågår. Men sen, sen blir det ett stresspåslag i mig som blir liksom på något sätt värre. Så jag tror att jag är nog lite beredd på att hålla med. Jag har ju ändå, i och för sig så är det ju svinlugnt på sommarlovet sen. Men jag är inte säker på att det är hälsosamt, förstår du?
Nej, det tror inte heller. Och samtidigt så liksom vill jag lägga på, men jag kan ta det senare. Och så, nej, men det tror inte jag heller. Men samtidigt frågar jag så, vad är det för alternativ? Eller vad är det liksom som, vad konkret är det som är stressande? För att det verkar ju också vara så att en del människor är mer stressade än andra. Även om det finns perioder på året när det är så här, nu är det inte så himla soft, så är det fortfarande så att liksom, en del verkar ju störa sig på det på riktigt mer än vad liksom andra verkar göra. Och då kommer vi fundera på, så är det någonting vi kan lära oss av de som inte blir stressade? Är det någonting som organisationer kan, där man har lite upplevd stress, kan lära sig av, eller kan lära ut till organisationer som har mycket upplevd stress? Eller är det någonting som är så pass kontextuellt att det går inte riktigt att liksom, den ena ger tips till den andra, eller så, om du förstår vad jag menar.
Men ja, vad tror du?
Jag vet inte. Jag är inte riktigt med på hela den grejen liksom, så att jag, så det jag känner är att det är, jag är inte så stressad. Så, och det brukar ju vara, och det har liksom att göra med att jag har lite andra arbetsuppgifter. Jag har vissa saker som jag inte liksom har, som jag har haft tidigare och så. Men det kan också vara liksom så här, om jag ska gå och se över det här året och så, när det har varit som mest stressigt för mig, det har varit liksom så här, att nu har jag en annan nivå av kontroll, eller liksom så, över det jag gör. Jag känner att jag har en möjlighet att påverka hur det blir på ett sätt som jag inte haft liksom under hela året av olika skäl. Och det gör att jag liksom har en större lugn. Jag har möjlighet att välja mer, jag ska säga, vad jag prioriterar under min dag. Och det tycker jag är ganska soft så. Och då liksom, om det innebär att jag lägger mer tid på mitt jobb och så, det är jag ganska okej med, så länge jag har den där friheten, eller så länge jag har möjlighet att göra saker som är roliga också, eller så länge som jag har möjlighet att göra saker som intresserar mig så. då känner jag att det är liksom mer harmoniskt än när jag tar mig igenom och bara gör det som jag måste liksom. Mm. Är du med på det, tänker?
Ja,
det är någonstans precis, mycket emotion och det som inte har så mycket med tid att göra liksom så.
Nej, och det är ju så. Det finns ju såna där undersökningar att det här när man känner sig stressad på jobb, att just det här att ha kontroll över sina egna arbetsuppgifter och ha kontroll över vad man ska göra och den här friheten, att det faktiskt är någonting som är lika med god arbetsmiljö. Vi tycker om det. Så det det är ju klart att man pratar ju väldigt mycket om numera att lärare har liksom blivit mer och mer kontrollerade och att den här att vi har mer och mer brist på kontroll och att det gör att att vi blir mer stressade och att man upplever en mer högre press på jobbet och att man känner en mindre, alltså friheten blir liksom att det orsakar stressen på något sätt som känns jobbig och att man det gör då att man får en sämre arbetsmiljö och jag kan ju se att det har blivit en jag tror att det blev en stor skillnad i det här när vi gick från alltså ett betygssystem från det här att man hade 1 till 5 när det var liksom helt okej att vara att man hade alltså man fick sitt betyg och så var det inte mer med det liksom. Man kämpade och sen så blev det som det blev och så utvärderades det. Nu är det ju så här att får du inte E så är du ju inte godkänd och då måste du ju på något sätt klara upp till E och då ska det kompletteras till förbannelse, vilket man då har rätt till inom rimlighetens gräns. Och det ger ju också ett påslag på något sätt. Det är så mycket som ska klaras av den här sista perioden som du kanske inte har, som inte sätter betyg, men som vi har till förbannelse.
Jag skriver skriftliga omdömen, liksom jag skriver ett betyg som ett lag som ska funka för nästa år och så det finns under med det perspektivet ändå. Så är det.
Ja, men precis. Och det där upplever jag på något sätt att den grejen, jag inte, alltså det kanske är så att vi har en högre nivå av kunskap nu än vad vi hade förr i världen. Det är mycket möjligt att det är så. Men det här att du liksom måste klara upp till den här specifika nivån och reda ut vad är den här acceptabla nivån någonstans. Den tycker jag är, och de diskussionerna och det liksom materialet då som blir en fråga för rektorer, för det är också pengar. Alltså du vet, när man känner, men kan vi inte, alltså helt plötsligt sitter man i diskussionen, kan vi klara den här eleven? Vad behöver den lämna in för att klara sitt betyg? Och i kursbetygen blir det ju hysteriskt. Och så sitter man, men på riktigt, om den lämnar in, kommer den ha uppnått den här kunskapen då, eller blir det bara ytterligare en inlämnad uppgift som kanske inte håller måttet? Alltså det blir liksom så dumt. 2 miljoner elever som är ännu mer stressade än vad en själv är, för att man inser nu alldeles för sent att man faktiskt inte har gjort det man ska och sådär.
Ja, och det där kommer från olika håll. Så jag hörde i häromdagen, så var det på Sveriges Radio. Jag hörde den här Göran Rosenberg som krönikör i Godmorgon världen. Så. Och då hade han en krönika om att göra fel saker av fel skäl liksom. Och det är så. Han hade bland annat en passage om att liksom om liksom så här, kontroll och att mäta och såna grejer. Och att liksom så här, vi kontrollerar mer och mer i samhället, även någonstans liksom med budskap i det. Och att han identifierar en ganska intressant tanke om att liksom det finns en ond spiral, att ju mer vi kontroll desto mindre tillit har vi. Och desto mindre tillit vi har, desto mer behov av kontroll har vi. Och att det går runt och runt och runt i det. Och att liksom det gör att vi tar bort saker som är svåra att kontrollera. Han pratar om liksom så här, det här med att fostra barn eller att vårda sjuka eller att ta hand om gamla och så. Det är liksom saker som är svåra att mäta och svåra att kontrollera, men vi väljer att göra det för att vi inte riktigt litar på det som händer, eller vi inte riktigt så här, är helt säkra, eller att vi bygger upp ett system där kunder förväntas ha koll på saker som man inte kan ha koll på liksom. Och att det skapar ett samhälle där det är så. Och så länge vi har den kulturen så är det också rätt och rimligt att vi utbildar elever i att liksom vara i det maskineriet. Det är det vi måste göra. Men vi måste också lära dem att hantera det. Och det känns som att vi som människor, vi som vuxna, är inte där att vi har koll över oss själva i det systemet. Och då kan vi inte hjälpa liksom elever att bli bemästrade. Nej. På ett plan där man inte blir fucking knäpp. Bara för att liksom... man är en del av ett maskineri av mätan hela tiden. Så. Då måste man ju någonstans kunna... Alltså, det är hela tiden så, vilket ideal behöver man lära sig? Så. Någonstans tänker jag att liksom, konceptet bakom läxor, förutom att man behöver mer tid för att bli bra på saker, var att liksom så här, man behöver, vad får man läxor från när man är liten? Jo, men det är för att man behöver lära sig att ta kontroll. Man behöver lära sig att ta ansvar för sitt arbete. Mm-hmm. Man behöver liksom lära sig att plugga in för prov. Man behöver lära sig att liksom ha koll på sin penna. Det är därför du bara får en penna i högstadiet. Fast att de jävla pennorna kostar en krona styck om du köper de dyra. Mm. Så det får plötsligt du får en per termin. Resten får du gå till kiosken och köpa. För man behöver lära ansvar. Och, så. Och allt det där är väl kanske rimligt. Men det är inte det enda ideala längre. Utan någonstans behöver man också lära folk att liksom koppla av. För att inte brinna ut. Eller man behöver lära folk att liksom hantera saker. Man behöver lära folk att stänga av, att logga ut, att liksom hantera sociala medier och allt typ. Och en del av det också är att du behöver lära folk, tror jag nu, att hålla sig på distans till allt vad gäller mätning och kvalitet och så också. För att vi kan inte ha en kultur där det är liksom en utvärdering av dig som människa. Det är ju det någonstans som är liksom, förutom att det är, ja, vi har en massa steg för godkänt och vad är det som ska vara så. Det är också så att liksom, när du sätter betyg på dina elever i svenska i kursen i årskurs 3 eller så ger du dem ju ett omdöme om hur de är som människor. Kan det uppfattas?
Ja, de för uppfattar liksom, det ju inte, så.
Ja, precis. För man har landat i vad är det som vi gör det här för? Och liksom, jag vet inte. Det är svårt. För på ett sätt så måste vi bli mycket bättre på att förbereda elever för det. På ett sätt så vill jag bara säga, fuck that shit. Jag håller inte på med sånt.
Nej, men och det där är ju, för det är ju två spår på något sätt, för att min syster som precis, hon har ju jobbat som frilans i många år och har nu gått in och jobbar numera som jobbar med ungdomsverksamhet i en kommun. Och det som är spännande där, som hon var helt chockad över, är ju att där krävs det då, för att de jobbar ju i anslutning till en skola, och då tycker de liksom, de som bestämmer då, att de ska räkna istället för att ägna sig åt ungarna som kommer dit på långrasten till exempel, eller på halvtimmen, så ska de räkna antalet som kommer dit, så att de vet det för sin statistik. Och det är liksom på något sätt överordnat vad de gör med ungdomarna.
Ja.
Och då känns det som att då har vi ju liksom lite missat vad finns vi till för, att räkna de som kommer innanför dem, eller att faktiskt sysselsätta de som kommer innanför dem.
Det måste ju vara ett bra exempel på liksom den kulturen, och att liksom båda två är en del av någonting som vi ändå använder oss av. Liksom.
Ja, men precis.
Och det där kan vi fundera på i teori om new public management och liksom vad vi ska ha istället. Och liksom, det blir väldigt politiskt, väldigt ideologiskt, men utan att ge sig in på det, för det är för långt för det avsnittet, så tror jag bara att vi ska landa i så här, mätning och tillit och kontroll och så, det skapar problem. Det skapar problem bland, liksom, bland medborgarna som ska använda den välfärden. Det skapar problem bland de som utfärdar den välfärden. Det skapar en konstig makthierarki där det inte längre är lärarna som är de som kan liksom avgöra hur bra är vår verksamhet eller så. Nej. Alltså, det som är skillnaden, om man ska jämföra igen med sjukvården, så är det väl att liksom, i fler hierarkisteg så är det fortfarande folk som har en insikt eller en erfarenhet av att vara läkare eller liksom så, jobba med vård som ändå har möjlighet att styra det och så. Och så är det direkt ett steg bort, så är det så här, elevhälsan eller liksom någon utvecklingsledare eller någon chef eller liksom så. Så är det andra människor som inte har med vår profession att göra, som ändå ska liksom kunna peka och kunna säga och kunna säga, aha, men siffran här visar ju det här, eller den här grejen visar ju det här. Och så kommer man bort från det som egentligen är viktigt och relevant i det.
Ja, men samtidigt så tror jag du var inne på en annan sak, precis som du säger, att dels handlar det ju om att vi har gått från, och det här visar ju också, att, alltså det här som du säger med att vi kontrollerar istället för och sådär. Men samtidigt så är det ju också så här att vi, det finns ju någon doktorsavhandling som pratar om det här med närvaro med elever, att vi har liksom all statistik. Allt är digitalt, vi vet var eleverna är numera, vi vet liksom exakt hur många minuter de har varit frånvarande och sådär. Det visste man ju inte förr, och för att det gick inte, det var ju omöjligt att hålla koll på. Och det skapar också en slags stress, men också det här att man hela tiden kan pimma läraren, eller pimma heter det i Göteborgs stad, men alltså chatta med läraren i vårat chattsystem Och ta reda på hur går det med läxan, vad är det jag ska göra, varför ska jag vara där, istället för att ha kontroll över det. Så på något sätt så väntar man och liksom frågar 200 gånger istället. Man har liksom ingen koll på sitt läge, samtidigt som man hela tiden har notiserna på sin mobil när man sitter och pluggar. Men det, och det ska jag ju också säga, att när jag sitter med mina nationella prov och ska bedöma dem i min uttråkning, så råkar jag ju, det händer ju, det tar ju mycket längre tid om jag råkar ha mobilen i närheten, naturligtvis, för då helt plötsligt så faller jag in i den.
Beroende på vad du gör med den, eller?
Ja, jo, men naturligtvis. Men det finns ju en risk att den distraherar mig och att jag börjar göra annat.
Jo, men jag menar liksom, om jag är inne i en period där jag, som igår, när jag var redo att gå hem, så var jag såhär, okej, men nu måste jag jobba i, nu har jag liksom 4 mejl att skicka, jag ska göra det här och så.
Ja.
Då tog jag min mobil, satte på en spellista på Spotify som jag gör att jag kan fokusera på den, och sen satte jag mig och skrev, och så var jag, gjorde inget annat. Nu jobbar jag, och så bara, ja, men den grejen, och så kör man. Då är det ett verktyg som främjar, så det finns ju en olika sida i det.
Absolut!
Skit i själva verktyget, det är helt ointressant, det är inte det som är poängen, utan poängen är någonstans att liksom, vi är inne i den här liksom cykeln av mindre och mindre hållbara liksom förhållningssätt till arbete och till fokus och till koncentration och distraktion och så. För att vi inte har kommit till en sån här brytpunkt när vi liksom gör de stora genombrotten, när de stora sakerna förändras. Så. Vi har inte kommit dit än. Och jag tror att all teknik, all utveckling överhuvudtaget kommer till en brytpunkt när det blir något nytt som är normalt, och då måste man förändra det. Kolla bara på arbete, kolla bara på liksom vad händer med ett samhälle när färre och färre yrken behövs. Så. Vi kommer absolut komma till en annan period där det liksom inte alls är så här, shit, jag har så mycket stress och så. För att det kommer liksom inte vara relevant. För eller senare kommer vi till den punkten. Och jag kan inte säga när den kommer, jag kan inte säga hur det kommer se ut, men liksom, vi kan inte förhålla oss till arbete på det sättet som vi gör nu för alltid och evigt. Och de eleverna vi har i skolan, de eleverna som jag har i mitt klassrum där jag jobbar, de kommer jobba i 60 år till, ungefär. De lär ju någon gång under den perioden få vara med om den brytpunkten. För den har kommit tidigare och tidigare. Och det måste vi ha hjälp med att förstå. Så här, vad är det som kommer hända då? Hur kommer det liksom vara då? Vad kan vi göra nu för att börja förbereda? Inte någon jävla flumflum, någon framtidsbanare. Utan liksom, man måste få hjälp med att bara säga så här, okay, vad är det som händer runt hörnet i de frågorna?
Ja, för jag tror att det är viktigt också att komma ihåg att våra unga människor som vi har... nu, som lever i den här, och att det är dokumenterat så att vi som lever just nu, alltså att vi har de här fenomenen, att vi går i väggen, att vi blir stressade, att våra unga människor mår dåligt, att de är stressade, att de känner press och prestationskrav, att det är mycket högre utsträckning så nu än vad det var förr. Jag funderar jättemycket på det, och jag liksom, har under våren läst Ferrantes böcker, Lena Ferrante, som är, det är en fantastisk författare och skönlitterärt, men där det handlar om en tjej från arbetarklassen som pluggar sig upp till kunskap och sådär. Den tiden hon lägger över sina läxböcker lägger inte någon av våra elever. Och ändå är våra elever åt helvete mycket mer stressade. Men jag tror inte man ska förringa det så lätt. För jag tror nämligen att alternativet, alltså hur man än vänder och vrider sig, så har på ett sätt liksom... alltså de måste ju plugga. Det finns liksom inga andra alternativ. Det finns, de sitter fast. Det finns liksom ingen, alltså våra elever på något sätt har det är bara den här vägen. Och jag undrar om inte det, samtidigt som de har 1 miljard valmöjligheter, så har de inga möjligheter att välja, funderar jag på. Alltså de har inte riktigt kontroll över sin situation. Den här flickan som pluggar i den här boken, hon kan ju alltid falla tillbaka och börja jobba på en bensinmack, och det vill hon ju naturligtvis inte. För det verkar ju dumt om man har lärt sig latin. Men och då finns det en drivkraft, att jag vill inte hamna på bensinmacken. Men här är det, jag vill inte hamna i ett vakuum som är ingenting. Eller förstår du hur jag tänker, att det är på något sätt någonting i tiden som gör att vi stressar ihjäl oss, även om vi kanske egentligen inte borde vara så stressade.
Nej visst, för jag tror det hänger upp med att liksom man fattar att det är viktigt, att man måste liksom så, för att den lösningen vi har på allting som är samhällsförändring är att vi liksom höjer ribban på alla plan samtidigt någonstans. Så det är klart, man förstår att jag måste prestera bra, men man vet inte riktigt varför, man vet inte riktigt vad det ska leda till. Och det är bara ett antagande man gör själv som personen som är i det systemet. Och det är klart att vi ska liksom ha folk som jobbar, det är klart att vi ska ha folk som anstränger sig, det är klart att vi ska lära ut saker som grit eller liksom jävlar anamma eller vad som helst. Eller så. Det är klart att vi ska göra det, men jag tror också att man måste lära folk att bli distanserade till det där och tänka att ja, det löser sig. Det här kommer att bli bra för mig med. Jag behöver inte ha alla svar när man är 14. Liksom så.
Eller hur?
Och de grejerna tror jag vi missar lite grann i det. Och det hänger ihop tror jag med att vi inte har särskilt bra koll på vad samhället innebär eller vad framtiden innebär för dem. Eller vad samhället kommer att vara. Eller ens är nu någonstans. Och det där gör mig så förbannat irriterad. För liksom inom teknik som är mycket fyrkantare och mycket hårdare. Mm. Där kan man prata egentligen, i alla fall lite tydligare. Så. Jag såg någon rapport från någon tankesmedja som är liksom specialiserat sig på de här brytpunkterna när man gör liksom stora tekniska genombrott och när det förändrar liksom folks beteende någonstans.
Mm.
Och som liksom så, där man har varit överens om att säga, okay, inom 25-30 år så kommer det komma en punkt när teknikutvecklingen inom bilar kommer liksom innebära att det här och det här och det här och så. Och då kan man ändå säga att liksom så här, deras analys var så här, nej det kommer ändå tidigare. Någonstans 2030 kommer en så pass stor majoritet av bilar vara självkörande och liksom så tillräckligt intelligenta för att det kommer förändra våra samhällsstrukturer. Så. Det kan, det kan de säga, ah, okay, men så lär det bli för bla 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 bla.
Mm.
Varför kan man inte säga samma sak om så här kommer arbetsliv förändras eller så här kommer liksom så. För att det är de grejerna vi behöver få hjälp med. Det är där någonstans vi som samhälle, som mänskligt måste investera mer i. Det är skitspännande att bilar kommer köra sig själv, det kommer göra jättebra grejer för, och det kommer ställa till helveten för andra. Men vi måste också liksom ta tag av något som är ännu större för att komma vidare i det. Vi som jobbar i skolan är beroende av det. Folk som jobbar på arbetsmarknaden är beroende av det. Vi behöver, alltså jag tror att den som klarar sig bäst som människa eller som yrke eller som samhälle, det är den som kan ligga liksom långt fram i det och som kan liksom dra nytta av det på ett sätt som inte är humbug och som inte är någon jävla flum, men som inte heller är liksom inåtvänt. Det känns som att vi i skolan vi förbereder folk för en arbetsmarknad som inte kommer att finnas.
Ja, och samtidigt som vi inte riktigt är där ungarna är.
Nej.
Och det tror jag också stressar oss för att vi förstår inte våra ungar. Nej. Alltså, för de lever ju i andra världar och jag tycker ändå att jag försöker och jag tror att vi har en distans mellan. Jag märker bara det att helt plötsligt så skriver de eleverna som går i ettan, skriver så mycket anglosismer så jag håller på att bli tokig. Det betyder ju att de egentligen i sitt vardagsliv pratar så mycket engelska att de översätter sitt svenska språk direkt översatt. Alltså det är så komiskt för jag har suttit och rättat nu jättemycket prov där det är direkt översatt från engelskan. Alltså, och det blir ju tokigt bara för att de är alltså mer hemma med de engelska uttrycken och det måste ju bero på liksom, allt det här liksom, som de, men det har påverkat deras språk så mycket och det måste ju någonstans också betyda att de inte riktigt umgås, alltså att vi inte umgås, för det skulle aldrig falla mig in att umgås över engelskan.
Och samtidigt så finns det liksom ändå studier som visar på att liksom vi samlever mer över generationer än vad vi gjort förut eller så. Att, liksom, att vi är mer integrerade, att vi är mer involverade i varandras världar ändå. Så att,
men det finns två det olika finns, studier, liksom, för det finns också studier som visar att språk, att dialekterna försvinner men kronolekterna ökar.
Jo, visst, men självklart, men för båda de processerna är det samtidigt, är min poäng. Och jag tror att liksom, så länge vi har det ena going för oss, för att använda anglicism, så länge vi har det ena som funkar för oss, så tror jag vi ska dra nytta av det för att möta det andra. Men nu kommer vi bort från något helt annat.
Ja, vi kanske kommer lite bort från ämnet, men jag tror ju liksom att när man inte förstår och när man inte har kontroll, då känner man sig stressad. Och samtidigt så tror jag ju att det första och det primära vi behöver titta över i skolan, det är ju, och i de kommunalt liksom, de kommunala eller statliga arbetslivet, så behöver vi titta på vilken tillit har vi och vilken kontroll har vi. Och kanske är det så att det hänger liksom ihop, precis som du säger och som vi egentligen vet och att vi behöver släppa på det på något sätt, den här kontrollen. Samtidigt som jag tror att vi behöver också då kanske i vår tur se över hur det här faktiskt drabbar våra unga.
Ja, visst. Och för att liksom göra hela den analysen så måste man också inse att vissa människor kommer behöva släppa kontroll. Folk som tar kontroll idag. Senast idag så annonserade regeringen att man ska införa fler idrottstimmar i grundskolan.
Mm-hmm.
Då tänker jag att det är ett jävla sätt att idka kontroll eller så. Då har man ingen tillit till att skolan kan organisera sig själv, bara som ett exempel. De människorna behöver släppa lite på kontrollen för att andra människor ska kunna skapa sig kontroll. Det går hela vägen ner från systemet. Det måste också liksom, det är också som man behöver jobba som i undervisning. Alltså, vi letar efter ställen att landa, men nu hittar vi något annat i alla fall. Det är ju samma sak när jag går in i mitt klassrum. Alltså, om jag ska ha 100% kontroll över allting som händer, så kommer jag aldrig kunna liksom erbjuda mina elever den möjligheten att liksom få känna att de har koll på sina grejer. Det blir flummigt. Vi får prata om det en annan gång. För att tiden är slut och allt sånt där. Karin, tack för ett bra samtal. Det är så himla roligt att prata, för man kommer igång och sen är det slut.
Ja, men vi ska gå ut i maj och känna stressen. Och sen är det juni och då är vi lediga.
Japp, och däremellan så kommer EdCamp.
Ja, precis. Däremellan kommer EdCamp och den missar vi ju inte. Men nu så blir det elevkrönika.
Hej, jag heter Asma Rom och jag ska berätta om maten i skolan. Nästan varje dag äter jag inte maten i skolan. Men ibland äter jag grönsaker och dricker mjölk. Och ibland när maten är ris eller fisk äter jag mat i skolan. Maten i skolan är inte bra. Och varje dag äter jag bara en gång om dagen. Nu jag har några argument till min åsikt som är att maten i skolan måste bli bättre. Första argumentet är att om du inte äter mat i mellanlektionerna blir det svårt att lära sig. Och jag känner mig lite trött också, jag kan inte koncentrera mig. Andra argumentet är att maten i skolan är ny för mig och jag känner inte igen den. Därför jag gillar inte att äta maten i skolan. Tredje argumentet är att maten i skolan inte är enligt min tradition. Maten som finns är mot min religion. De säger att det är förbjudet att äta gris, därför äter jag inte gris. Men fjärde och sista argumentet är att eftersom maten i skolan är så dåligt, äter jag inte i skolan. Säg till kocken att maten i skolan, den måste de fixa snabbt, hungrig elev.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.